Vad vill du med liv? Är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Inför dagens avsnitt umgås jag med tankar på ondska. Förra avsnittet så intervjuade jag Annika som hade blivit mobbad av sin chef. Och efter det har jag ju funderat en del om man kan säga att någon som mobbar är ond. Och då behöver jag ju också fundera över hur skulle jag då definiera ondska. Jag tänker att det avser handlingar, tankar och avsikter där man medvetet går in för att håna, förringa och förorsaka lidande hos en annan människa. Och då är ju ondska kort och gott en medveten avsikt och handling att orsaka lidande. Idag möter jag min kollega Karin. Och vi kommer att samtala om intervjun och våra tankar och reflektioner när vi har lyssnat tillsammans. Och vi kommer också att dela en del av våra erfarenheter från arbete i organisationer med chefer och medarbetare. Välkommen hit igen, Karin.
Tack ska du ha. Kul att vara här.
Ja, det här är ju andra tillfället som du och jag ses. Mm. Och den här gången så har vi ju lyssnat på Annikas berättelse om när hon var utsatt för mobbning på sin arbetsplats. Mm. Och när vi satt och lyssnade på den nu tillsammans så var ju din spontana reaktion att nej men jisses, det här är ju som Kafkas romanprocessen.
Ja, det var verkligen det första som kom till mig. Jag tyckte det var en förfärlig historia helt enkelt. Och så då när jag tänkte på processen och det var ju så jättelänge sedan jag läste den boken, men jag kommer ihåg att den gjorde ett djupt intryck på mig. Och då så är första meningen så här: någon måste ha smutskastat Josef K. Ty utan att han hade gjort något ont blev han en morgon anhållen. Och jag tycker att det låter som att det var ungefär vad som hände här med Annika. En morgon när hon kom till jobbet och var glad och trodde att hon skulle få ha ett bra samtal med chefen. Då blev hon istället anhållen.
Hon kom ju tillbaka från semester dessutom.
Ja, ja.
Och hade också lämnat in ett förslag på hur de skulle hantera... nu kommer jag inte ihåg.
Människor som slutar i organisationen.
Ja, just det. Mm. Hur man skulle hantera det. Mm. Ja, så var det.
Och hon kände så här, ja, nu ska vi prata om det här. Vad spännande. Och istället fick hon höra, du är ett arbetsmiljöproblem.
Ja.
Utan någon beskrivning eller någonting om vad det var som var fel.
Det är ju ofattbart. Jag kan ju känna också, jag som hade det här samtalet med Annika, att det känns ju när jag samtalar med henne som att hon hade väldigt bra ordning på sina tankar och kunde beskriva det utan att vara så fokuserad utåt egentligen. För man skulle ju kunna sitta och ondgöra sig över chefen och sätta etiketter på chefen och bestämma sig för vad det är för personlighetstyp och allt möjligt sånt där. Men jag tycker att hon höll sig väldigt väl inom ett avgränsat fält där hon försökte beskriva mera exakt vad som hände. Mm. Och det tänker jag att det är någonting väldigt bra med det.
Mm. Jag tänker att hon hade väl också hunnit bearbeta det här i sig själv. Så hon hade lite distans till det. Och att det känns ju att det är en kvinna med mycket resurser.
Mm. Jo, och det är ju också väldigt tydligt. Och en av de resurserna, tänker jag, är just det att kunna sortera.
Ja.
Alltså att bearbeta och sortera, det gör vi ju hela tiden när vi tar in olika intryck.
Mm.
Men det blir så tydligt när det är såna här tillspetsade situationer.
Ja, jag kan bara känna in i hennes situation, om det hade varit jag, att jag hade börjat tvivla på mig själv verkligen. Och undra, vad är det här och vem är jag?
Ja, och vi brukar ju lite skämtsamt kalla det för att vi som är normalneurotiska, vi börjar med att krafsa på oss själva. Mm. Och ifrågasätta vårt eget värde och om vi verkligen är så kompetenta och kunniga som vi tror.
Mm.
Och det är ju precis det som Annika gör. Hon börjar liksom med att ifrågasätta sig själv. Och om hon har missat någonting väsentligt och om hon har betett sig eller gjort någonting som har lett till det här som hon hamnade i.
Och det känns ju väldigt sunt av henne att hon gör det.
Mm, det är det ju.
Även om det var otroligt smärtsamt.
Så vi konstaterar att det är någonting som är precis som det ska. Men vad är det vi ser när vi tittar på det som inte är som det ska?
Ja, det är ju att bli utsatt för en sån här situation. Att bli oskyldigt anklagad. Och sen nästan bli påförd skuld som att... Förstår du inte ens själv varför du blir anklagad?
Mm.
Så man får inte ens, det finns inte ens, det beror på det här och det här. Utan det borde man dessutom förstå själv, är undertexten.
Mm.
Så jag tycker det är en förfärlig historia. Där man börjar nästan undra om, finns det ondska här i världen? Och
då funderar ju jag över, vad var det? Med den här chefen.
Mm.
Vi kan ju konstatera att Annika berättar ju också att de hade haft flera olika chefer.
Mm.
Och då blir ju jag lite fundersam om det är någonting också högre upp i organisationen. Om chefens chef på något sätt finns med i det hela.
Det blev ju också fundersam på. Vad har den här chefen fått för uppdrag och hur gick det till? När hon anställdes. För det är ju något lurt i vassen där när den här enheten har haft så många chefer. Så kanske de inte klarar av att vara kvar. Ja, det vet vi ingenting om varför Nej. Det är så.
Annika redovisar ju också för att tidigare chefer har hon fungerat väldigt bra med.
Mm.
Och på något sätt när hon då också berättade om chefens chefs budskap till henne där.
Mm.
Där hon då mer eller mindre bekräftar samma sak som hennes chef, fast att hon inte hade pratat med någon av de andra medarbetarna eller med Annika själv.
Mm.
Utan hon har ju då uppenbarligen tagit till sig Annikas chefs berättelse.
Mm.
Och det blir ju också väldigt märkligt. Och då kan jag tänka så här att utifrån mina erfarenheter av organisationer så tenderar man ju att rekrytera chefer som liknar en själv.
Mm.
Och man kan ju spekulera i att ja, okej, det kanske de andra cheferna kanske har legat lite längre ifrån den här högre chefen i personlighet.
Mm.
Och så kanske hon har hittat någon som låg närmare och att de då kanske delar syn på.
Ja, det skulle kunna vara en hypotes som skulle vara spännande att undersöka om man hade varit i det här då.
Ja.
Och jag tänker överhuvudtaget så mycket omedvetna processer som simmar runt i oss alla människor och också i organisationer.
Ja.
Och som tar över ibland på något magiskt sätt. Vi vet inte riktigt hur det har gått till.
Nej.
Och som man verkligen skulle behöva titta på.
Mm.
Vad är det för normer som finns här som inte uttalas? Och vad är det vi kämpar emot? Och det handlar ju ofta om kring makt, ansvar, inflytande, kön kan det vara. Det finns ju där.
Mm.
Så jag tänker, om man skulle försöka snälltolka den här chefen så kanske hon var bara väldigt omedveten.
Är det en snälltolkning?
Ja, jag vet inte. Det kanske det inte ens är. Men jag tänker att hon kanske också var fångad i en organisation. I en massa omedvetna processer som liksom kickade in i hennes Så, och det blev väldigt dåligt.
Ja, jag kan ju å andra sidan tänka att det nog inte bara handlar om organisationen utan hur väl integrerad hon var när hon kom in i det där sammanhanget.
Mm.
För att jag, även om det är rörigt och mycket olikheter att hantera och kanske också mycket omedvetna processer då, så ställer det ju krav på ledarskapet i bemärkelse av att hon behöver ju vara mer välorganiserad själv för att kunna hantera det.
Absolut.
Och är hon inte det, då drar hennes destruktiva sidor igång.
Ja.
För fullt ös.
Ja.
Och uppenbarligen så, jag tänker så som Annika beskriver det, så har hon ju reagerat på Annikas sätt att förhålla sig.
Mm.
Och att Annika reagerat på att hon har redovisat felaktigheter och sånt där.
Mm.
Och så korrigerat henne och så.
Mm.
Vilket jag tänker att man rimligtvis ska kunna göra i en välfungerande verksamhet.
Mm.
Att det skulle ju bli ett jättekonstigt scenario om man tänker att man skulle anpassa sig för att inte såra någon när någon presenterar något som är fel.
Mm.
Och att man underlåter att korrigera.
Mm.
Då kommer det ju få förödande konsekvenser för verksamheten.
Ja, och här fick det förödande konsekvenser på ett annat sätt utifrån att den här chefen förmodligen kände sig otroligt kränkt.
Ja. Så hur tänker vi kring det här med ondska? Alltså nu presenterade jag lite olika varianter, men alltså när man känner magkänslan säger ju att att i princip allt som blir väldigt obalanserat får ju sådana konsekvenser som skulle kunna definieras som ren ondska.
Mm.
Men att det behöver inte vara avsikten ursprungligen.
Ja, det där är ju svåra frågor eller trosfrågor eller hur man... Jag tänker ändå att den där gränsen mellan ont och gott, den är väldigt tunn att balansera på. Jag tänker att vi människor, att redan någon gång där i 2-årsåldern, då börjar vi förstå det här med att mamma, om jag säger det lite slarvigt, men den eller de vuxna som tar hand om oss, hen är både snäll och dum. Hon kan vara både snäll och dum, och det är samma person. Det är inte en snäll mamma och en dum. Och att det kan även jag vara. Och då blir ju livet också mer komplext. Att stå ut med att saker och ting har en uppsida och en baksida. Det är både och.
Och så är det ju. Det brottas vi ju med hela livet. De här ytterligheterna. Och att kunna omfamna både och. Att kunna stå ut med att det finns någonting som är som jag, och så finns det någonting som inte är som jag.
Nej, men precis.
Och om vi inte står ut med det som inte är som jag,
ja,
då fungerar vi ju inte tillsammans med de som står för den biten.
Nej, och då missar vi stora delar av verkligheten också.
Ja.
Men det är lätt att falla tillbaka den där förmågan att kunna stå ut med att det är både och. Den är ju tyvärr inte som att lära sig cykla. Att har man lärt sig det, då kan man det sen. Utan vi faller tillbaka.
Mm.
Som om vi... Och då blir vi väldigt svartvita i vårt tänkande.
Så om vi tar tillbaka det till den här tanken med ondska. För jag tycker ändå att när man pratar om mobbning så är det relevant att prata och fundera kring ondska.
Jag känner att jag reagerar också i mig själv. Jag vill gärna att människor ska vara goda.
Ja, men så är vi ju. Men jag tycker också att det har ett värde att kunna spetsa till det och bestämma sig för att vissa handlingar, vissa gärningar är onda.
Mm.
Krig, ja, tänker jag som ren ondska.
Ja.
Även om det då rättfärdigas av olika, på olika sätt då.
Men hur tänkte du här då?
Ja, men jag tycker om att spetsa till saker när det kommer till sånt här. Att,
men tänker du då att chefen var ond?
Inte som person, men jag tänker att handlingarna kan vara onda.
Ja.
Och att det är där man kan dra gränsen. För att jag har ju också en grundsyn som säger att vi alla har en essens som bara är.
Mm.
Där vi liksom kan omfamna både och.
Just det.
Men att det är när vi inte kan stå i förbindelse med den essensen så mycket som behövs för att kunna hantera motsatser och det som inte är som jag.
Mm.
Det är ju då vi riskerar att begå onda handlingar, tänker jag.
Mm.
Och jag tycker att det kan vara relevant att spetsa till det och kalla det för att då är vi onda.
Mm.
Att jag har accepterat det för egen del och kan tänka på mig själv som att jag i tillspetsade lägen när jag har känt mig trängd har reagerat på ett sätt som jag skulle kunna definiera som att den handlingen var ren ondska.
Ja.
Alltså där, och att det också finns sådana drivkrafter bakom. Ja.
Jo, men det delar jag. Och att jag tror att det är viktigt att omfamna både och, som du säger, men också verkligen omfatta att jag kan vara ond.
Mm.
Eller taskig, eller elak, eller vad man ska säga.
Och att min sårbarhet kan innebära att jag inte tolererar vissa människors personligheter.
Mm.
Och att jag börjar hacka på det.
Ja.
Och det är ju det som den här chefen säger till Annika.
Mm.
Att det är inte hennes arbete. Hon arbetar bra och det funkar. Mm. Det är hennes personlighet.
Ja, som det är något fel på.
Ja. Ja. Och då tänker jag så här. Vem kan ta sig den rätten att säga till en annan person i en verksamhet så här som hon gjorde?
Mm.
Att det är fel på din personlighet. Du gör ett jättebra jobb, men din personlighet är fel. Och därför så vill jag bli av med dig. Vad under texten då skulle man kunna säga. Nu har vi ju pratat en del om ondska och det här samspelet, eller bristen på samspel egentligen, i relation till sånt som man inte är vän med i sig själv.
Mm.
Man kan ju föreställa sig att chefen mötte en hel del hos Annika som inte hon kunde hantera i sig själv.
Och som hon tyckte var underligt eller fel. Eller
ja, så man sätter ju den etiketten att det är fel och dåligt när man inte vill kännas vid att man känner sig osäker eller mindervärdig eller någonting i mötet med det som, som den andra har då.
Mm.
Och då blir det ju lätt att man sätter etiketter istället.
Mm.
Men vad finns det för goda krafter i det här? Hela den här historien som hon har delat?
Ja, det blev ju ändå ett slut där Annika fick upprättelse på något sätt. Det var ju, hon fick ett avgångsvederlag och så här. Så att hon kände sig ju på ett sätt bekräftad där. Och vägen dit var ju att hon vågade stå på sin egen sida och bad om hjälp.
Mm.
Och hon bad om hjälp utanför organisationen. Och hon hittade också personer som var professionella och duktiga.
Jag tänker också att hon själv reflekterade över det, att det som var bra var att hon inte valde att stanna kvar.
Mm.
Och att det var det som gjorde att hon kunde landa det här på en bra plats i sig själv.
Mm.
Och att hon nu då kan berätta så helgjutet, tycker jag, om vad som har hänt. Och det är ju inte alls svårt att följa den röda tråden i berättelsen.
Mm.
Det tänker jag ju att det ofta är när det är väldigt osorterat och sådär.
Mm.
Då får man ju kämpa lite med att hitta röda tråden när man lyssnar.
Mm.
Men här hade hon väldigt bra koll på hur de olika turerna har gått och vad hon har känt och hur hon hade blivit bemött.
Hon valde ju att vara kvar först. Så hon stod ju på sin egen sida och sa, nej, jag tänker inte gå hem. Utan hon var kvar först. Och så tog hon hjälp. Och sen så bestämde hon sig för att nej, här kan jag inte vara kvar. Så hon kröp ju inte ut bakvägen och sa, okej, då går jag bara. Utan hon kämpade ju verkligen.
Ja.
Och jag tänker att det var ju så märkligt också. Det var hon som flera gånger påtalade, men vi behöver väl ha samtal kring det här. Och hon sa vid något tillfälle att hon till och med nästan tänkte att det här ska bli intressant att se vad det är för samtal vi ska gå igenom nu. Och så.
Ja.
Ja.
Ingen. Och att hon själv hade ett genuint intresse för sådana saker. Ja. Och att hon, det förslag som hon ursprungligen hade lagt, ja, handlar ju om att värna om medarbetarnas välmående och sånt.
Ja.
Alltså det blir ju jättemärkligt.
Ja.
Vad tänkte vi, är ju här i funderingar kring vad det är som har varit till hjälp och goda krafter.
Mm.
Och hon själv säger ju på slutet att man behöver ta hjälp och man behöver ha samtal omkring vad som händer.
Mm.
Och det tänker jag också är väldigt viktigt.
Mm.
Och även om man inte är fackligt ansluten så finns det ju då andra yrkesmänniskor som är specialister på just den här typen av processer.
Mm.
Och det är också en viktig grej, tänker jag.
Jo, men jag tror verkligen att det är viktigt att bjuda in samtalspartners så att det inte bara går runt i ens eget huvud.
Nej, precis.
Utan man behöver få in olika perspektiv och andra människors reflektioner på vad det är som pågår.
Mm.
Och vittnen.
Ja, och hela den här historien då. Jag tänker att det här är ju inte, det är inte bara Annika.
Nej.
Jag har följt massor av galna processer, måste jag säga, ute i arbetslivet. Alltså det spänner ju över hela fältet. Nu, både du och jag har ju varit verksamma länge.
Mm.
Och då hinner man ju möta väldigt mycket. Mm. Och det spänner ju från dels att komma in i sammanhang som, där det finns väldigt goda förutsättningar att hjälpa till och landa in det på en bra plats. Men sen i andra änden så finns det de här jättekonstiga processerna.
Mm.
Och min erfarenhet är ändå att då har man oftast att göra med obalanserade, väldigt obalanserade, kanske till och med personlighetsstörda människor. I alla fall en väldigt tydlig obalans, att man inte är så väl integrerad, att man inte har så bra koll på sin egen sårbarhet. Jag tänker också att det värsta är ofta när det är en chef som utsätter.
Ja.
För det är en sån, ett sånt maktmissbruk. För att chefer har bara i sin roll, i kraft av rollen, så har de makt att förstöra eller hjälpa.
Mm.
En medarbetare att växa i sin roll eller att helt tappa fotfästet och allt däremellan.
Mm. Mm.
Och att det blir så märkligt att tänka att en chef inte överhuvudtaget ifrågasätter sin egen bedömning.
Mm.
Och det är ju också någonting som jag har märkt, att när det verkligen går över styr, då finns det en i ledande position som missbrukar makt och som inte är självreflekterande.
Mm.
Som tror på sina egna utsagor. Som tänker att ja, men det här är sant.
Ja, och det kan ju då bli det här svartvita tänkandet som sen kan prägla en hel organisation.
Mm.
Att det där kan då, liksom man kan få för sig att det är så det är. Det finns bara en sanning.
Mm.
Organisationer kan bli väldigt farliga för oss människor. Det kan vara väldigt bra, men det är också så svårt för oss att samarbeta.
Omedvetenhet och brist på kommunikation och en ovillighet att ta det här obekväma, att titta på det som vi inte riktigt vet om oss själva. Det gör ju att det kan uppstå många sådana här destruktiva processer.
Ja. Jag skulle ju önska att på alla arbetsplatser så hade man en utforskande, undersökande attityd till sig själv, till varandra, till uppdraget.
Mm.
Jag tror att det skulle gynna verksamheten.
Och det är ju egentligen det som vi försöker åstadkomma.
Mm.
Du och jag, när vi går in i organisationer och hjälper till att reda i konflikter och så. Men det är ju inte alltid som man landar där man skulle önska.
Nej.
Men man kan åtminstone komma en bit på väg och hoppas att det har såtts några frön.
Mm.
För det är ju alltid beroende på individer. Så att man kan ju inte komma inseglande där och vara någon sån här som svänger med trollspöet. Och...
Nej, det finns ju ingen sån färdig kokbok eller som du säger, något trollspö, även om man önskar att man hade det ibland.
Ja, verkligen. Och jag kan inte låta bli utan att tänka vilken enorm styrka Annika uppvisat i det här. Alltså jag känner ju det, och hon konstaterar ju det själv förstås. Att hon känner hur stark hon är och att det har stärkt henne. Och sen har ju hon då någonting, apropå det här med goda krafter som verkar för en bra lösning.
Mm.
Så har hon ju en förankring i det här med yoga och någon sorts andlig dimension som hon sätter sin tillit till.
Ja.
Och att hon då bortom allt det här har en känsla av att veta vem hon är.
Mm.
Och att det har varit också en väldigt starkt bidragande orsak till att hon har kunnat ändå, trots det här starka motståndet och den här totalt snurriga världen som det blev där hon inte fick veta. Hon fick ju aldrig veta.
Nej, precis.
Hon vet ju fortfarande inte egentligen vad det var.
Ja.
Och att hon ändå har stått på stadigt i slutändan. Mm.
Det är starkt, det är väldigt starkt. För det är otroligt starka krafter att kämpa mot.
Och så tänker jag också på alla människor som då inte har med sig samma personliga resurser. Som kan bli sjuka, bli totalt utmattade och hamna i psyket. Det har jag också bevittnat.
Och till och med ta livet av sig.
Ja, till och med det. Det har ju sådana konsekvenser också.
Mm.
Så det är verkligen ett allvarligt problem. Ja. Hur vi förhåller oss mot varandra på arbetsplatser.
Ja.
Ibland blir jag mörkrädd när jag kommer in i sammanhang. Och känner sig, men liksom, finns det ingen här som reflekterar över hur otroligt giftigt klimatet är?
Mm.
För jag kan känna det direkt när jag kommer in och sätter mig tillsammans med gruppen, så känner jag att jag blir nästan som förgiftad. Liksom. Mm. En sån känsla, fast mentalt, känslomässigt då, förgiftad. Och ändå så är det så svårt att sätta ord på det.
Mm.
Och det blir ju uppgiften då, att hjälpa människor att börja prata istället för att bara...
Bada i det här.
Ja, bada i det och agera ut i laddade situationer, så agerar de ut. Annars så bara marineras de i någon sorts stämning som ingen riktigt fixar att bryta. Mm. Och det är svårt, förstås.
Där skulle jag ju önska att alla chefer verkligen ser vilken makt de har.
Mm.
Och att de behöver tänka som Bamse säger, att om man är stor, väldigt stor och stark, då behöver man också vara väldigt snäll.
Mm, det är sant.
Ja. Snällhet undervärderas ibland.
Ja, och att det är inte rocket science det som krävs, utan det är verkligen det här att ha villigheten att se och lyssna på varje medarbetare och att se gruppens potential och kunna omfamna eller hålla gruppen på ett bra sätt så att de hittar till en respekt för varandra och varandras olikheter.
Ja.
Och det är lätt att säga, och det är inte komplicerat egentligen, men det är svårt därför att det kräver en inre omvandling eller att man har villigheten att möta sig själv också och att växa tillsammans med sina medarbetare.
Mm.
Och där finns det ett feltänk att man tror att man bara behöver bedöma och sätta etiketter på människor. Utan att ens tänka tanken att jag kanske har en del i att det har blivit så här nu.
Mm.
Jag kanske har varit väldigt otydlig.
Mm.
Jag kanske har sagt någonting som har sårat personen.
Mm.
Så att den undviker mig. Eller undviker att tilltala mig direkt.
Mm.
Och istället så sätter man etiketter på beteendet och dömer ut.
Mm.
Och det är ingen bra hållning.
Mm.
Sen tänker jag ju också att det är en väldigt svår roll att vara chef idag. Det är ju oftast väldigt slimmade organisationer och de ska räcka till för mycket. Mm. Och det är mycket operativt som ska göras och administrativt då. Och det är sån ytterst liten del där de har tid för ledarskapet. Mm. Och de som verkligen ägnar sig åt att försöka leda sina medarbetare, de bänder ju ut ett utrymme för att kunna göra det. Mm. Och de får prioritera bort vissa saker. Mm. Men att de gör det utifrån en medvetenhet om att det kommer att bli lättare om jag kan hantera mitt ledarskap och vara en god ledare.
Mm.
Så kommer det att bidra till att frigöra tid så småningom till allt det där, alla dessa måsten. Och det tänker jag att den loopen är det svårt för många. Man hinner kanske inte ens komma fram för man har inte den tiden att reflektera.
Nej. Utrymme för reflektion är ju något som är viktigt. Både självreflektion och reflektion över yttervärlden och sina medarbetare eller var man nu befinner sig.
Jag tänker också på, apropå det här med att kräfsa på sig själv och så. Nu är det ju ganska populärt också med att tala om självkärlek. Och det finns mycket kurser i självkärlek och retreater och meditationer där man tränar sig på att vara kärleksfull mot sig själv i tanken och kärleksfull i sina handlingar, vad man gör, hur man bäddar för sig själv i sitt liv.
Mm.
Det är ju inte så att alla ska gå omkring i organisationen och älska sig själva. Men jag tänker att man behöver få in mera sådana tankar att det man ger till sig själv, det kommer också andra till del. Och det som man ger till andra kommer också en själv till del.
Mm.
Att det finns ett win-win i det. Att både vara givande utåt och inåt mot sig själv.
Jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det, men om det var någon sån här handbollstränare kanske, där vi ska göra varandra bra. Om man har det fokuset, hur kan jag göra dig bra? Och mig själv, liksom. Hur kan vi göra varandra bra?
Och medarbetare kan ju bidra till att göra chefen bra. Och chefen kan bidra till att göra medarbetarna bra.
Ja, då är det ju en härlig dans.
Vi kanske ska landa med det konstaterandet.
Dansa mer, eller?
En härlig dans, det här med
att, ja, det är ju
att göra varandra bra,
ja,
tänker jag. Det är en bra avslutning att ha det som fokus, att göra varandra bra istället för att göra ner varandra.
Mm.
Vet inte om det heter så. Har du någon bättre benämning? Göra ner varandra, men det är väl bra?
Ja. Det är inte bra att göra.
Nej, det är inte bra att göra. Men det var en bra benämning ändå. Göra ner och göra varandra bra.
Mm. Det är ju en outtömlig fråga.
Ja, och det har ju varit som en rafflande thriller.
Eller hur?
Hela den här, alltså det var med ledset hjärta som jag lyssnade på Annikas berättelse också.
Ja.
Och jag känner att det, men väldigt glad att det landat på ett bra sätt. Och att hon, framförallt att hon var villig att dela det.
Mm. Det är viktigt. Stort tack till henne att hon ville göra det.
Ja, det behövs sådana här berättelser.
Mm.
Så, tack för idag då, Karin.
Tack ska du ha.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig ljudtekniker är Anton Whitehouse. Om du har en berättelse som du vill dela eller förslag på ett ämne som du vill att jag tar upp, kontakta mig på podd@annesari.se.